Jag kommer ihåg första gången vi pratade med en riskkapitalist. Pang, pang, pang. Vår idé sköts ner med säkert 50 skott. Båten började läcka. Jag står på scen på Grand Hotel i Stockholm. Hundratals blickar och kameror är riktade mot mig. Om 5 sekunder ska jag skaka hand med kung Karl den 16 Gustav. Och det enda som går genom mitt huvud är: hur hamnar jag här? Jag som knappt ens kan följa en to-do-lista. Mitt namn är Sebastian Meldum. Jag är 27 år gammal och jag är... ja, vad är jag? Och framförallt, vem är jag? Det här är nog den svåraste delen i mitt sommarprat. I en värld där arbete och privatliv tyvärr allt mer blandas ihop kan det vara svårt att sammanfatta hela tillvaron utan att det blir flummigt. Oavsett är jag bland annat entreprenör, medgrundare och vd för ett företag som sysslar med att modernisera turism. Vi kickar helt enkelt ut de gamla papperskartorna och ersätter dem med digitala guideböcker. I det här sommarpratet kommer jag prata om varför jag satsar 100% när 90% av alla startup-företag misslyckas. Jag kommer prata om vikten att vara kreativ, inte bara i arbetslivet utan även i vardagen. Det är ju slutligen ingen annan än du själv som är vd för ditt egna liv. Jag har alltid haft svårt med det där att man ska göra något på ett visst sätt, bara för att det är så det alltid har gjorts. Visst, det finns ju logik i att göra något på ett visst sätt ifall det bevisligen fungerar, men ibland blir jag rädd för hur lite vi ifrågasätter och letar alternativa sätt att göra saker på. Lite som vi fastnat med autopiloten på. Det kan vara att jag är programmerad på ett annat sätt, eller att jag får en slags kick av att göra saker annorlunda, men det är någonting jag tycks stöta på hela tiden. Det var faktiskt på det här sättet vi fick idén till vårt företag. Jag gick runt i en häftig historisk kyrka i Spanien med en skrynklig papperskarta som hade en massa information om sevärdheten på spanska. Och jag tänkte, finns det verkligen inte något bättre sätt att presentera infon på? Varför ska jag släpa runt på en massa papper? Visserligen finns det ett par släktingar som startat företag, men det är lite ironiskt att de flesta i min släkt faktiskt jobbar inom skogsindustrin. Själv är jag dock väldigt tacksam över att min familj alltid stöttat mig och varit extremt glada och taggade på att jag har hittat min egen väg. Alla vet att det är jättevanligt att man i ung ålder är lite osäker och därför undviker att sticka ut för mycket från massan. Det här är dock någonting jag aldrig liksom fullständigt relaterat till. Jag har alltid tänkt att de som gör någonting på ett annorlunda sätt, det är ju också de som är mest intressanta att diskutera med. En liten kuriosa av mig är att jag alltid drömt om att bli skådespelare eller musiker. Eller, jag drömmer väl nog fortfarande om det här idag. Hur som helst, när jag var i tonåren var det definitivt inte lika vanligt att se på YouTube och följa content creators som det är idag. Men jag blev faktiskt besatt av det redan 2009. Jag kommer ihåg hur fascinerad jag var av tanken på att göra egna videos. Att själv skapa karaktärer och skådespela och underhålla folk. Det tog ett tag att samla modet, men en dag för cirka 10 år sedan knäppte jag på kameran och gjorde min första YouTube-video. Det var en cover av låten No Surrender av Bruce Springsteen. Nytt och trendigt, jag vet. Och den fick väl till en början bara några 100 visningar. Men känslan när någon som jag inte kände för första gången kommenterade på min video, den känslan går inte att ersätta. Jag fortsatte med att lägga upp covers, men en dag slog det mig. Varför inte lägga en twist på låtarna? Jag är ju ändå en halvskåning som delvis vuxit upp i Australien och som dessutom älskar att plugga franska. Vad om jag skulle spela in en cover där jag sjöng på olika dialekter och språk? Jag spelade in en cover av Yellow Wolf's Till It's Gone där jag bytte språk och dialekt med jämna mellanrum. Och fick omedelbart 1000-tals visningar. Det här kändes magiskt. Jag fortsatte med att ladda upp musik tills jag plötsligt fick en ny idé. Tänk om jag gjorde en sketch där jag raljerade kring hur man ska bete sig för att kunna kalla sig finländare. Jag satt mig vid datorn och skrev ett manus på ungefär en kvart och slog på kameran. Att göra videon tog egentligen kanske en tiondel av tiden jag satt på låtarna, men How to be Finnish exploderade och fick över 500 000 visningar. Idag när det finns Instagram Reels och TikTok är det här kanske inte en så stor siffra, men på den tiden var det jäkligt mycket och nästan ingen gjorde karriär på att göra innehåll för sociala medier i Finland. Jag fortsatte skapa videos i några år och tog med mig egentligen tre viktiga lärdomar. För det första finns det väldigt ofta sätt att testa dina drömmar på. För mig var YouTube-tiden en slags introduktion till skådespeleriet och på något sätt har jag alltid fått ett smakprov på den drömmen. Och om inte jag är med i en Hollywood-blockbuster så är jag helt okej med det. Ofta pratar vi om att gå in 100% all in om man vill lyckas, men vi tycks glömma att det också ska finnas en möjlighet att testa ifall man verkligen är beredd att satsa på något till 100%. För det andra är det faktiskt jätteskrämmande hur mycket vi bryr oss om andras åsikter. Låter klyschigt, jag vet, men så är det. De flesta kan nog relatera till att vi mer än en gång kollar hur många likes eller kommentarer den senaste Instagram-bilden fick. Jag kommer ihåg första gången då någon i kommentarerna på en video hotade mig till döden. Vad jag gjorde för att åstadkomma den reaktionen fick jag aldrig riktigt reda på, men jag kunde knappt sova. Jag låg och tänkte, vad har jag gjort som är så fel att någon vill döda mig? Med tiden lärde jag mig dock att det för varje elak kommentar fanns tiotals snälla kommentarer. Jag insåg helt enkelt att det alltid kommer finnas människor som inte gillar mig. Och det är okej. Jag tycker det är extremt viktigt att vi inte låter en liten skara av elaka människor som mår dåligt begränsa oss och styra över våra liv. Sen är det klart att något så extremt som ett dödshot är värt att ta på allvar. Jag gjorde en ordentlig undersökning och det visade sig att kontot även satt ut liknande kommentarer i andras kommentarsfält. Jag insåg att det var bäst att gå vidare, men en iskall känsla satt länge kvar i bröstet. Den tredje saken jag lärde mig under YouTube-tiden handlar om den energi du får när du uppfyller din egen vision. Visst tänkte jag till en början en hel del på hur andra såg mig. Var jag en clown? Var jag en wannabe, som man sa? Men efter ett tag insåg jag att nyckeln till att mina klipp blev populära var att jag vågade göra någonting lite annorlunda. Det här var också enormt tillfredsställande. Att få bekräftelse för en idé som uppstått i min lilla skalle gjorde att jag växte. Redan när jag gick på dagis så blev jag entreprenör. Jag kommer så väl ihåg aha-upplevelsen då jag tillsammans med min bror och mina kusiner insåg att vi kunde rita en teckning till våra föräldrar i utbyte mot lite lördagsgodis. Och att vi kunde använda kopieringsapparaten för att ge exakt samma teckning till mormor och morfar och få ännu mera godis. Två eldar tändes inom mig. Den första handlade om glädjen jag såg i mina föräldrar och morföräldrars ögon. Jag hade förbättrat deras dag med något jag skapat. Jag visste inte hur, men jag visste att det här vill jag göra livet ut. Den andra handlade faktiskt rent om business. Jag skapade något som kunde växa. Visserligen är det nu relativt svårt att återinvestera lördagsgodis för att utöka din produktionskapacitet, men ni förstår vad jag menar. Med lite klipskhet kunde jag tillfredsställa mina och även andras behov. Den här insikten följde med mig genom tonåren, men jag visste ändå inte riktigt vad jag ville jobba med. Drivkraften var ändå alltid att jag skulle förbättra någons dag, och därmed blev faktiskt det logiska valet att studera entreprenörskap på Hanken. Studier i all ära, men insikter om vad som sker i etableringsfasen av ett startup-företag är relativt svårt att få enbart i skolbänken. Det är extremt viktigt att du på riktigt engagerar dig i startup-scenen och lär dig hur det fungerar ute i den riktiga världen. Du kan till exempel engagera dig i bolag under studietiden, gå med i entrepreneurship societies eller vara volontär på Slush. Själv gjorde jag allt det här och det jag kanske lärde mig mest av var att grunda ett eget bolag med min rumskompis. Vårt lilla produktionsbolag som skapar kläder för kommittéer blev ju aldrig listat på New York-börsen, men vi fick lära oss om allt det praktiska när man driver bolag. Ifall jag dock ska vara helt ärlig så har jag kanske alltid varit för mycket av en yes-man och gått med på allting för att senare inse att jag inte har tid för det. Och så blir det kanske också under studietiden. Oavsett tycker jag att det är viktigt att get out there, att kavla upp ärmarna och att lära sig hur startup-världen fungerar i praktiken. Under de senaste åren har startup-världen vuxit och väckt folks intresse. Det har blivit ett slags hype kring nystartade innovativa företag, speciellt inom techbranschen med potential och ambitioner att växa. Det är extremt coolt att vi i Finland är så taggade på innovation och företagsamhet, men det finns en liten fallgrop. Efter att ha frossat i olika evenemang inom startup-världen började jag ifrågasätta ifall tillställningarna verkligen främjar konkreta projekt eller om det bara är mingel med lite snacks och dricka. Särskilt inom startup-världen är det extremt viktigt att skapa nätverk, men vid något tillfälle märkte jag själv att jag hade satt allt för mycket tid på att gå på evenemang och träffa samma människor gång på gång. Istället kunde jag ju arbeta och göra konkreta framsteg. Genomslaget som Slush och andra liknande häftiga evenemang har fått har tyvärr också en annan sidoeffekt. Man börjar nämligen tro att startup-livet är mer glamoröst än vad det verkligen är. Vi ska nu komma ihåg att ett startup ofta är ett bolag som gör förlust, som knappt har någon inre struktur och som är beroende av andras pengar för att hållas vid liv. Min poäng är nu inte att måla upp startup-världen som grå och skrämmande, men jag tycker det är viktigt att klargöra att 90% av alla startups misslyckas och det kräver extremt hårt arbete för att ens komma till en punkt där du kan betala någon annan en lön. När jag ibland hör att någon tror att jag är miljonär för att vårt bolag nu värderats till några miljoner vill jag säga att det är så otroligt långt ifrån sanningen. Vi förvaltar andras pengar som de har investerat i oss för att de själv ska göra vinst. Det är ett hårt jobb, men också ett jobb jag älskar att göra. Jag heter Sebastian Mellblom. Drömmare och doer. Eller ja, entreprenör, helt enkelt. Jag bland mina kompisar och medarbetare känns som en ganska positiv och ofta överoptimistisk person. Jag är en dagdrömmare som gillar livets små gåvor och den bästa komplimangen jag någonsin fått är faktiskt då en vän sa: Seba, när man är med dig så känns det alltid som att det är veckoslut. Det här är verkligen den energin jag vill sprida. Jag föredrar alla gånger höga toppar och djupa dalar framför något där mitt emellan, men faktum är att dalarna ibland är extremt kalla och mörka. Entreprenörskap kan ibland kännas som att köra båt på natten utan lanterna. Ifall du riktigt fokuserar kan du se hamnen och vart du är på väg, men när som helst kan det komma en sten som tar i propellern eller i värsta fall kastar båten omkull. De här stenarna kan vara allt från ett nej av en kund du verkligen trodde det skulle bli affär med, eller att kapitalmarknaden skiftar totalt, vilket gör att du är tvungen att få in pengar på andra sätt än du planerat. Det är helt enkelt så mycket du inte kan förespå, och det är bara ett faktum man måste leva med. Jag kommer ihåg första gången vi pratade med en riskkapitalist. Vi kom till möte med vad vi trodde var en solklar pitch kryddat med lite ungdomlig naivitet om att vi kunde få in investerare med att bara ha en snygg PowerPoint. Pang, pang, pang. Vår idé sköts ner med säkert 50 skott. Båten började läcka. Efter Teams-möte lutade jag mig tillbaka i stolen och tänkte, hur kommer det här någonsin fungera? Det kändes verkligen som att jag hade fått underkänt i ett prov av min egna ryggsäck. Jag tänkte, är jag verkligen så här dålig? Jag fick dock strax därefter lära mig att man inte får låta det emotionella ta över det logiska. Nästa gång vi pratade med en potentiell investerare insåg vi, men vänta lite, han här säger ju helt tvärt emot vad den andra investeraren sa. Det var då det klickade för mig. Man behöver inte alltid ta allt vad någon säger som absoluta fakta, utan lära sig skilja mellan signal och noise. Med andra ord, lära sig ifall en tanke grundar sig i fakta eller enbart är en personlig hypotes. Att lära sig ta tid, något som vi tyvärr inte riktigt har tid med. Jag är på allvar orolig över hur dålig koncentrationsförmåga och uthållighet vi har nu för tiden. Som en sidoeffekt av sociala medier och modern teknologi har vi blivit vana vid att få det vi vill på direkten. Alltså det är rent ut sagt dystopiskt att man på TikTok kan spela upp videorna i dubbel hastighet och att tjänsten automatiskt spelar upp video efter video för att vi med allt mindre insats ska kunna konsumera mer och mer innehåll. Entreprenörskap ligger som sagt i tiden, men det främsta egenskapen som krävs håller vi alltså på att tappa. Tålamodet och koncentrationsförmågan. Förresten är de här egenskaperna också ytterst relevanta utanför startup-scenen. Det är faktiskt bevisat att musiker som långsamt blir kända statistiskt också har längre och mer framgångsrika karriärer än de som blivit populära på direkten. Själv har jag kämpat en hel del med det som man brukar kalla imposter syndrome, eller bluffsyndrom. Att man upplever att man är total fake, att man egentligen inte kan någonting och att man inte förtjänar den framgång man haft. Det här fenomenet finns inom alla branscher och vi entreprenörer är verkligen inte skonade. Till entreprenörens vardag hör att det inte finns något facit på hur en sak egentligen borde skötas. Kanske skulle vårt bolag redan vara en internationell megasuccé om jag bara skulle ha gjort saker på ett annat sätt. Och jag som inte ens kan följa en to-do-lista, hur ska jag någonsin kunna leda ett helt team? Det är nog i de här stunderna av tvivel man känner sig som mest ensam och ja, jag kan inte säga att jag hittat någon lösning till det än. Startup-världen är full av teater. Och som entreprenör är jag därmed skådespelare. Och jag gillar det. Jag gillar att spela lite teater för att åstadkomma framsteg. Nu vill jag klargöra att vi har alltså inte lurat någon investerare på pengar med massa påhitt, men man måste kunna läsa av publiken för att veta vad den vill ha. Man måste bjuda på sig själv, showa, använda gester och mimik. Du ska leverera ett budskap, en berättelse, och den ska träffa investerare och publik lika mycket i hjärtat som i hjärnan. Och för att lyckas med det krävs det ibland lite teater. Det kan handla om att hitta rätt försäljningsvinkel på ett försäljningsmöte, eller så kan det handla om att du under en pitch-tävling måste ställa dig upp på en stol för att människor ska fästa uppmärksamhet på dig och ditt budskap och inse att din idé kommer förändra världen. Nu tänker jag dessutom avslöja en annan grej. Startup-världen använder en massa fina ord och jargong för att uttrycka någonting som egentligen kan sägas jättesimpelt. Meningen, ni måste visa en större TAM för att FMV ska vara 5 miljoner, betyder helt enkelt, ni måste visa en större marknadspotential för att bolaget ska vara värt 5 miljoner. Kanske det låter skrattretande för vissa och det kan jag på riktigt i självbland också tycka, men man får väl bara gilla läget. En av de stora teaterscenerna är LinkedIn. Jämför gärna kommentarsfälten på Instagram och LinkedIn så fattar ni kanske vad jag menar. På LinkedIn handlar det mycket om att dela sina egna framgångar och även gratta andra till deras framgångar, vilket i sig alltså är otroligt fint. Ifall det verkligen är äkta. Det finns faktiskt en massa memes om att man kan lägga ut att man bäddat sängen på morgonen på LinkedIn och så kommer det in hundratals kommentarer om hur sängbäddandet inspirerar en och hur modig och stark man var för att man gjort det. Ibland funderar jag vad den här LinkedIn-kulturen egentligen leder till. Om vi blir vana vid att få applåder för varje grej vi gör, kan det då vara att vi får fel perspektiv på vad framgång egentligen betyder? Jag kanske har helt fel, men jag märker själv att de gångerna jag blir mest imponerad är då någon mitt i allt gjort någonting otroligt stort utan att göra ett för stort nummer av det. Jag brukar säga till investerare att vi i vårt bolag strävar efter att visa resultat, inte sälja löften. Affärer och pengar är förstås viktigt. Att ha en inkomst innebär trygghet. Men för att lyckas och må bra här i livet tror jag att det är viktigt att inte ta sig själv för seriöst. Det är ju verkligen inte så att jag som 27-åring har alla livsvar. Tvärtom kan jag ofta känna att jag fortfarande är samma lilla entreprenör som kopierar teckningarna åt mormor och morfar för att få ännu mera godis. Att inte ta sig själv för seriöst gör det också mycket lättare att misslyckas, vilket, tro mig, händer ofta för entreprenörer. Jämfört med andra branscher tycker jag faktiskt att startup-världen är väldigt trevlig att misslyckas i, för här sker det konstant. Min medgrundare Robin brukar säga att gör inte andras misstag, gör dina egna misstag. Jag tycker det är ett bra synsätt. Om du misslyckas lär du dig dessutom efterhand vad du är bra på, något som också är otroligt viktigt. Forskning visar att de team där varje anställd mer än 85% av tiden gör någonting de är bra på också är de mest framgångsrika teamen. Jag nämnde tidigare hur dålig jag är på att göra och följa to-do-listor, så det är ju verkligen tur och skicklighet att jag har en riktig organisatör som medgrundare. Robin bygger scenen så att Sebastian kan dra showen. Det här är för övrigt hans ord, inte mina. Men visst, Robin har rätt. Jag är nog lite av en showman. Låten Let Me Entertain You är faktiskt den vi alltid börjar med då jag och min trubadurkompis Jesper har en spelning. Jag tror starkt på att man vid sidan av entreprenörskapet ska ha någonting helt annat som man kan koppla av med, och för mig har det varit musiken. Jag pratade tidigare om mina misslyckanden och vilka utmaningar jag har, och ifall jag nu som kontrast ska lyfta fram en styrka jag har så är det faktiskt en egenskap som jag tror märks både inom företagandet och när jag står på scen som musiker. Grejen är den. Som trubadurer är Jeppe och jag inte särskilt bra, Men vi vet precis vilken låt publiken vill höra. Och det gör jobbet så mycket enklare. Publiken känner omedelbart igen låten och börjar sjunga med i texten. Och ibland så inlevelsefullt att Jeppe och jag inte ens behöver sjunga själv. Det här märker jag också i arbetet som entreprenör. Ifall jag lyckas förmedla just de sakerna som motparten vill höra, så sköter hen majoriteten av snacket. Med andra ord kan man säga att min största styrka kanske är att vara lyhörd och att inspirera. Det är en magisk känsla när jag ser att någon annan i teamet har lyckats. Det kan vara då någon har rott i hamn en ny deal eller då en programmerare löst ett svårt tekniskt problem. För mig signalerar det här att vi har lyckats skapa en miljö där individen har en chans att utvecklas. Och då kan vi även växa som företag. Om det går åt skogen och vi misslyckas är jag för egen del ändå inte särskilt orolig. Optimisten i mig säger att de färdigheterna och lärdomarna som jag fått är en bra grund för att starta ett nytt företag eller gå med i något annat startup-företag. Eller så provspelar jag för en roll i en kommande Hollywood-blockbuster. Det som oroar mig är att ett eventuellt misslyckande kan leda till att alla som sett en framtid i bolaget tvingas ändra på sina planer. Den tanken driver mig till att göra mitt yttersta för att det inte ska hända. Ibland hör jag folk som tycker att deras jobb känns meningslöst. Själv känner jag raka motsatsen. Uppgifterna kanske är tunga i sig, men jag vet varför jag gör jobbet. Jag gör jobbet för att bygga ett bättre bolag som kan vara med och skapa en bättre framtid. Och det är meningsfullt. För mig är kanske den allra bästa känslan då jag får ett kvitto på att jag förbättrat någon annans dag. När någon resenär ger positiv feedback i vår app kan jag ibland glömma alla andra stressmoment. Tänk, någonting som jag har skapat har förbättrat en medmänniskas dag. Jag heter Sebastian Mellblom, entreprenör, startup-företagare och nu som då trubadur. Sen jag för 8 år sedan som 19-årig startade mitt första företag har jag lärt mig framförallt en sak. Nästan allt i världen handlar om försäljning. Och nu menar jag inte enbart monetära transaktioner, utan vi säljer ju alla faktiskt någonting på en daglig basis. Det kan handla om att jag säljer in att jag och min kompis borde ta en sovmorgon på lördag istället för vår inbokade golftid 8. Eller så säljer jag in varför vi borde äta hamburgare när min flickvän vill ha pizza. Vikten av försäljning blev extremt tydlig när jag blev entreprenör. Min uppgift handlar om att övertyga andra att de borde sluta göra det som de alltid gjort och istället lita på att mitt nya sätt är bättre. Och det handlar inte bara om att sälja produkter och tjänster utan också om att sälja in idéer och mitt engagemang till finansiärer och styrelseledamöter. Jag rekommenderar verkligen att någon gång under karriären arbeta med försäljning. Oberoende vilken bransch du är i hjälper kunskap om försäljning dig att strukturera upp ditt budskap. Kunskap om försäljning hjälper dig att bli mer konkret. Du lär dig kavla upp ärmarna. En okej idé verkställd är oändligt mycket bättre än en fantastisk idé i huvudet. Tyvärr är det här inte mitt citat, utan det är faktiskt den norska hotellentreprenören Petter Stordalen som sagt det här. Men jag tycker dock att det stämmer så otroligt bra. Dessutom tenderar ens idéer att bli bättre ju flera idéer man testar i praktiken. Ed Sheeran anser att en låtskrivare först måste skriva 300 dåliga låtar innan de bra låtarna så småningom tittar fram. Man kan omöjligen bli framgångsrik genom att ha en fantastisk idé i tankarna, men det finns faktiskt folk som blivit framgångsrika på idéer som är sådär. Som entreprenör dyker det ständigt upp situationer som överraskar en. När våra investerare hade betalat in över 500 000 euro på vårt företagskonto hade jag faktiskt blandade känslor. Delvis var jag överlycklig av att vi nu kunde betala löner och att vårt bolag säkrat verksamheten under kommande år, men samtidigt kände jag en så stor oro över det förtroende som jag nu fått. Oavsett hur man vänder på det är 500 000 euro extremt mycket pengar. Då kan jag säga att imposter-syndromet kickar in med kraft. Var jag och mitt företag verkligen värda de här pengarna? Det som ändå lugnar mig är att även från investerarnas perspektiv är det okej om du inte kan allt. Det viktiga är hur snabbt du kan lära dig. Investerare i tidigt skede investerar inte i idén, utan de investerar i teamet. Hur snabbt har de lärt sig marknaden? Hur snabbt har de utvecklat idén? Hur villiga är de att visa sig på styva linan? Man brukar prata om att framgång inte enbart handlar om den där första idén, utan hur snabbt och bra teamet lyckas utveckla idén. En dag kommer någonsin att fråga, hur har ingen tänkt på det här tidigare? När jag tänker på framtiden så blir jag inspirerad. Som entreprenör är det fantastiskt att företagande anses viktigt och att det finns ett stort intresse och kunskap om vad det innebär att vara företagare 2024. Vi finländare får faktiskt också vara oändligt lyckliga över att vi har förutsättningar för att förverkliga våra entreprenöriella drömmar. Vi har så mycket som vi både kan och måste förbättra i den här världen och jag tror starkt på att finska innovationer kommer att hjälpa många människor i framtiden. Slutligen är det ändå så att arbete inte är allting. Livet förbättras inte om du skickar ett kundmeddelande klockan 7:19 en lördag morgon. Jag brukar faktiskt själv bli irriterad ifall någon mejlar mig om en affärsmöjlighet när jag under veckoslutet försöker njuta av mitt morgonkaffe. Det finns ett bättre läge för business. Ett batteri måste laddas ifall det någonsin ska nå 100%. Jag står på scen på Grand Hotel. Kung Carl den 16 Gustav närmar sig. Kamera och blixtrar från alla håll. Alla vill ha den bästa bilden. Hur hamnar jag här? Jag av alla människor. Snart kommer de nog på att jag är en total fake. Kan de ångra sig och ta tillbaka utmärkelsen? Jag är här för att ta emot Anders Walls stipendium i entreprenörskap. En ära. Absolut. En upplevelse. 100%. Jag sväljer och rätar på ryggen. Som i slow motion börjar jag tänka på de som jobbar hos oss. Alla vi samarbetar med. Alla människor som har fått nytta av vår företagsapp. Kanske jag ändå har åstadkommit någonting, tänker jag. Framförallt, på måndag vaknar jag upp till en ny vecka full av nya möjligheter att förbättra någon annans dag. Det visar sig att jag även skulle vakna upp till att kungahuset lagt upp bilden på när jag skakar hand med kungen på sitt officiella Instagram-konto. Det känns bra. Kanske jag ändå någon där står vid New York-börsen. Vem vet? Mitt namn är Sebastian Mellblom. Tack för att jag fått vara din sommarprat.
Dagens sommarpratare var Sebastian Mellblom, redaktör Tommy Wallin, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.